Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. I den här kommunen händer det mycket bra saker och det finns också väldigt mycket människor som har betytt väldigt mycket historien för att bygga upp det här samhället, skulle man kunna säga. Och nu har jag fått hit en person som heter, vadå?
Stefan Bodén heter jag.
Ja, och ditt namn avslöjar ju inte något släktskap till två stycken legender, skulle man kunna säga, va?
Nej, inte direkt, det gör det inte.
Så vad heter din mamma?
Mamma, ja, hon hette ju Berit Bodén.
Från början?
När jag föddes. Ja. Och sen så skilde sig mina föräldrar och mamma gifte om sig med Alf Glesing som då är min bonuspappa.
Ja, och Glesings är ju liksom kända namn i Tyresö. Mm. Jag kan ju tala om lite grann hur jag känner till dem, men du är ju faktiskt närmast släkt. För ja. Ingen av dem lever längre. Eran mor, för du har en bror också.
Ja.
Eran mor dog ju tidigare. Och sen
2018.
Och sen var det inte så länge sedan Affe gick bort, va?
2023.
2023.
10 september förra året.
Ja. Och ni har ju alltså startat en insamlingsstiftelse.
Ja, i deras namn.
I deras namn.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja,
vilken bra idé.
Ja.
De lever vidare.
De lever vidare och de var ju två profiler i Tyresö som väldigt många visste vilka det var. Och de gjorde ju ett fantastiskt jobb med, som pensionärer, med att ta hand om och vara god man för ensamkommande flyktingar. Och sen har ju Affe jobbat jättemycket med Hanvikens sportklubb och Lions och välgörenhet. Och det är många som ja. Har honom att tacka för att de har kommit på fötter och att de har lyckats göra böcker. Och, ja, han har ett finger med väldigt mycket
ja.
Välgörenhet och sådana saker.
Och det var väl också, han växte upp i en tid där Trollbäcken var ett litet samhälle.
Ja, han kom väl hit mitten på 40-talet och huset han byggde, som då blev mitt hem i många år, byggde de väl tidigt 50-tal, 49, 50, 51 någonstans.
Ja, och var låg huset?
Mitt emot Trollbäckens idrottsplats på korsningen Skolvägen, Själsätra vägen.
Men det fanns väl ingen riktig idrottsplats riktigt då, va? Från början vet jag att idrottsplatsen låg någonstans där vid Gärdesvägen. Så att det var centrum för hela Hanviken, sen blev ju den här idrottsplatsen.
Mm.
Om jag förstår rätt så var det var ju profiler som var med och skapade det här stället. Alltså. Det var många som lever, några stycken som lever fortfarande idag som var med och drog igång där.
Det var jättemånga gamla gubbar
ja,
som var med på Affes begravning. Och som,
det var väl det, va?
Ja, som berättade om massor med information om Affes engagemang i Hanviken och Tyres Olympiaden. Och,
ja.
Stora tävlingar på stadion som Affe var mycket delaktig i. Och
var han själv idrottare?
Ja, han sprang, han var kort 100 meter, han sprang väl 100 meter och han boxades väl lite, och i lumpen så vet jag att han var väldigt duktig på tyngdlyftning. Jag har något gammalt fotografi på honom med bar överkropp
och okay.
Carl Alfreds position.
För Ottomar Wifel var här för ett tag sedan och han är plus 90. Och han berättade, han var ju med då och berättade bland annat om Linda Haglund och alltihopa. Och det var ju det som var fantastiskt med Affe, att de här Hanvikens veteranerna som sen höll ihop länge. Det var ju Hasse Jynge. Jag vet att Lars Werner också pratat om Hanviken, alltså grabbarna på den tiden. De bodde nere på Trollbäckens IP.
Ja.
Och Hanviken var den stora sportklubben. Innan Bollmora byggdes.
Ja, precis.
Då kom Tyres FF för alla andra också. Men Hanviken är ju ett fantastiskt ställe. Det måste du märka när du har bott där.
Ja, men jag har ju bott i Trollbäcken i hela min uppväxt. Så.
Ja, får jag ta dig lite grann från din uppväxt. Men jag tyckte du sa att du hade gått till föräldraskolan.
Ja, det var ju det. När mina föräldrar skildes så flyttade mamma och jag till Pluto.
Aha.
Och det var precis i skarven när jag skulle börja i högstadiet. Och då hann jag börja i högstadiet och sen så vi bodde i Pluto ett år, två år kanske. Och så träffade mamma Affe och sen så flyttade vi ner till Trollbäcken igen.
Just det, okej. Okay. Så du gick till Kumla också eller?
Nej, då stannade jag kvar i Forell. Ja. Jag hade börjat där och det. Man sätter sig på bussen och sover en halvtimme till.
Vilken årgång är du?
Jag är född 64.
64? Mm. Ja, det är en aktiv... Liksom, för 60-talisterna var väl de som egentligen fyllde upp Tyresö bäst?
Ja, det var väl Sveriges barntätaste kommun på den tiden. Och kommunen växte... invånarantalet växte väl nästan exponentiellt.
Ja, där. Ja, så var det. Så var det. Jag är född på 50-talet. Jag kände mig som en av de äldre då, bara för att jag var omgiven av min lilla systers kompisar som var födda på 60-talet. Mm. Ja, och din mor då, var hon, hade hon samma engagemang från början eller hur funkar det där? För att båda de två var ju väldigt aktiva.
Ja, om man säger så här, Affe var väl den som var ansiktet utåt och som stod på scen och tog alla kontakter. Han utåtvänd och ja. Otroligt social.
Ja.
Medan mamma då,
Berit,
stod i bakgrunden och var väl den som gjorde allting möjligt. Så det måste ju finnas en... Det är som en framgångsrik sportklubb. Det är en framgångsrik sportklubb, men de måste ju fortfarande ha en sportchef som ser till att resurserna kommer in och ut.
Ja, jag vet att min far Åke Sandin kände Affe och Berit ganska väl. Och han intervjuade dem, vi har bara det på kassettband så jag vet inte alls vad de pratar om. 99 intervjuade han Affe och Berit intervjuade han 2004. Men sen finns det faktiskt redan nu att lyssna på om man vill höra lite om Hanviken, så var det 2015 så... intervjuade Gunnela Grell Lundgren de här veteranerna. Mm. Och då var jag tillsammans med Hasse Gynge. Och sen var jag faktiskt med i ett program med Affe när Lelleboken kom.
Ja, just det. Ja. Lelleboken.
Ja. Ja. Så han hade ju ett finger med på många olika ställen. Mm. Och sen vet jag att Erjan Mor blev också intervjuad 2014, därför att då berättade hon om hur det var att ha KOL.
Ja, det var ju det som blev slutet på hennes liv. Hon,
ja.
hon mäktade inte med att sluta röka.
Nej, det är jättesvårt. Min far rökte in i det sista. Det var det som fick upp honom i sjukbädden. Det bara, när han blev sjuk så ville han ut och röka. Man får ju inte röka inuti på sjukhus. Så han lyckas alltid ta sig ut på någon balkong någonstans och röka. Så att, ja, det är en stark drivkraft för folk tyvärr.
Ja, det var det.
Ja.
Och sen så någonstans så... om jag får prata, som jag uppfattade mamma då, att hon kom någonstans när KOL:en var irreversibel. Att liksom,
ja, de upptäckte det för sent.
Ja, de upptäckte det för sent och då tänkte jag, jag kan kanske sluta röka och leva 5 år till. Men då, eller så fortsätter jag röka och lever 3 år i någon form av nikotinrelativ lycka,
ja,
avsaknaden av nikotin olycka. pragmatiskt och ganska krasst, men, men det var väl lite grann så för Affe också på slutet. Men,
alltså han rökte också?
Nej, han rökte inte, men han åt ju hur mycket godis som helst.
Ja, det är svårt, de här man vet ju, det är inte så att man inte vet vad som är ohälsosamt.
Nej, precis, men man väljer någonstans.
Man väljer, ja.
Och har man kommit upp i 80-90 år och känner att ja, 3 år till eller 4 år till.
Ja. Hur gamla blev de, Affe och Berit Glesing?
Mamma blev 79 år.
Ja, och Affe?
Och Affe han fylla 91.
Ja, men det var ju, det är inga dåliga åldrar det heller.
Nej.
Ja, och nu har ni alltså, ni bröder tillsammans med er ordförande i den här stiftelsen dragit igång någonting som heter Insamlingsstiftelsen Affe och Berit Glesings minne.
Ja.
Hur kom det sig?
Mats Dahlström tog kontakt. Mats är då ordförande i föreningen.
Ja.
Han tog kontakt med mig och min bror Christer.
Ja.
Gugge. Ibland säger Christer, ibland säger Gugge. Men... och frågade, ska vi dra igång någonting för att minnet av Affe och Berit ska få leva vidare och att vi någon insamlingsstiftelse och dela ut stipendium till någon eller någon förening som gör någonting bra för ungdomar i Tyresö.
Mm.
Och det...
men vad hade Mats Dahlström för relation till?
Mats Dahlström var en av Affes friidrottsadepter.
Aha.
Så Mats började väl träna friidrott. Jag tror han hoppade längdhopp på 3 steg om jag minns rätt. Men det får han berätta själv någon gång.
Ja.
Men han var friidrottare och höll på länge. Han är ju samma årskull som Linda Haglund. Så.
Aha, så han var en av dem som vars liv tog en annan vändning tack vare engagerade... Ja, inte gubba på den tiden. Nej. Utan engagerade människor i Hanviken.
Ja, precis.
Där idrotten har haft en stor betydelse. Ja. Ja, jätte. Ja.
Och sen har Mats funnits med. Så att när jag flyttade ner till Trollbäcken eller mamma förträffades så då fanns Mats i huset. Så han gick där som...
En brorsa?
Ja, en tio år äldre bror. Eller ja. Någonting sånt. Så han var en självklar del av vardagen.
Så han tyckte att nu skulle ni dra ihop det här med en stiftelse?
Ja, han frågade om vi var intresserade och sa ja, men absolut. Och så fick man ju sätta sig och läsa på hur startar man en stiftelse och
ja.
Hur får man det att leva vidare.
Ja.
Och så läste vi på och så funderade vi. Från tanken någonstans i slutet 2023
ja.
Till att vi hade fått alla papper och det ska registreras. Och eftersom man då ska tigga ihop pengar, läska pengar
ja.
Så krävs det att man har revisor och att allting måste vara transparent. Och det ska till länsstyrelser. Och
det lyckades ni med? Hade ni kunniga människor som kunde det här? Eller fick ni bara läsa på och gjorde enligt instruktioner?
Man läser på och gör det enligt instruktioner och sen så känner man någon som känner någon som sitter med i någon annan stiftelse någon annanstans och så frågar man. Och så samlar man på sig kunskaper och så fyller man i en himlans massa blanketter och skriver ner stadgar och får dem godkända av länsstyrelsen tror jag det, eller kommun och region.
Fantastiskt. Och ni har en hemsida, för jag har varit där och tittat på den. Den är ju väldigt fin också för alla som vill läsa på. Och det står ju så här då läser jag högt här bara. Insamlingsstiftelsens ändamål är att stödja ideell ungdomsverksamhet i Tyresö kommun genom att årligen utdela ett stipendium till en ideell förening eller verksamhet inom vilken en eller flera personer utmärkt sig extra.
Ja.
Så det ska gå liksom, de saker de aktiverade sig inom, ungdomsverksamhet framförallt då?
Ja.
Ja, olika sorter, idrott.
Ja. Idrott, ideell verksamhet som är till gagn för ungdomar i Tyresö.
Ja.
Och då går ju, så att säga, det är ju alltid en person som lyfts fram.
Ja, det är en person som får pengarna själv eller får personen det till sin förening?
Personen får det, pengarna går till föreningen.
Till föreningen. Ja, det är bra.
Det har ju det kan ju finnas skattetekniska.
Ja, så det men det är en ära.
Ja, det är en ära. Så att det är någon som gör något utöver det som står i arbetsbeskrivningen
ja.
Man säger. Och så vem som helst kan nominera och så får vi in nomineringarna och så sitter vi och läser oss lite våra och diskuterar för att...
Ja, vad trevligt. För jag gjorde ett försök också, så jag ska försöka nominera nästa år också. För det kom lite snabbt där. Det gäller att liksom formulera sig bra också. Mm. Och det är 25 000 ni delar ut varje år då?
Ja, det beror ju på hur mycket pengar vi får in. Alltså, det är ju en insamlingsstiftelse, så att vi behöver ju sponsorer, företag som... Kanske går in och sponsrar 10 000 kronor.
Aha.
Och då får de ju sin logga med på hemsidan. Och sen så tar vi gärna emot alla små bidrag som vi kan få. Och om vi då tänker att vi kan få 50 personer som skänker 500 kronor då som nyckelsponsorer eller som key, vad man nu ska kalla dem, så får man den eller de som gör det. Och då har vi ju garanterat 25 000 att dela ut varje år. Och som en insamlingsstiftelse fungerar, så att de pengarna vi har ett visst år måste vara slut om
alltså,
tre
är det så?
År.
Alltså är det så också? Ni får inte lägga pengar på hög.
Nej, vi får inte göra som Nobelstiftelsen som kan ha miljarders miljarder. Utan har vi 100 000 i år så ska de 100 000 vara slut om tre år.
Aha, det är
om det då fylls på 50 000 till nästa år, då är det de 50 000
men det är bra.
Som ska vara slut.
Då har man i alla fall lite känsla, inte panik. Men ni lyckas alltså på så här kort tid få ihop pengar.
Ja. Det, ja, vi lyckades få ihop.
Vilka sponsorer har ni lyckats med då? Ni kan gott tala om era sponsorer. Har du någon koll på vilka sponsorer det var?
Tyresö Gym, Husman, Hagberg och så var det en till som hoppade av precis i sista sekunden.
För det ligger på hemsidan,
såg
jag.
Det
står på hemsidan. Ja, och det som var roligt då, att ni lyckas också komma in och dela ut det här första priset på Tyresöfestivalen. Som är Tyresös största folkfest.
Ja.
Och där fick ni stå på scenen.
Ja, precis.
Du stod där.
Ja.
Och vem mer?
Tillsammans med Mats.
Ja. Och jag tänkte vi skulle spela upp det. För Tyresöradion var ju på plats. Så att de får höra hur det lät när Erik Linder, som var konferencier där på scenen. Ja, då får ni också höra vem det gick till om ni inte redan vet det.
Och idag är en väldigt stor dag. Det är nämligen dags att dela ut stiftelsen Affe och Berit Glesings minnes allra första stipendium. Så jag vill att vi ger en varm applåd för Mats Dahlström och Stefan Bodén från stiftelsens styrelse. Välkomna upp på scenen.
Tack. Först och främst så vill jag tacka att vi får möjligheten att dela ut det här stipendiet idag på Tyresöfestivalen. Jag vill också passa på att tacka alla som har gjort det här möjligt genom att ge gåvor, och inte minst våra två sponsorer, Husman Hagberg och Tyresö Gym. Affe och Berit var ganska enastående människor. Jag lärde känna Affe som tioåring 1964 när jag började med friidrott. Och det som var så fantastiskt med honom, det var att han fick varenda unge att känna sig sedd och känna sig duktig. Det spelade ingen roll om man hoppade 5 meter i längd eller om man kom precis över plankan. Alla kände sig sedda och duktiga. Och det var de egenskaperna som Affe och Berit hade. Så när vi tog initiativet det här för att få deras minne att leva vidare och chans att stödja ideell ungdomsverksamhet i Tyresö, så var inte det någon tvekan. Erik berättade det mesta, men idag ska vi som sagt dela ut det första stipendiet. Och det har kommit in många bra ansökningar och det var svårt att välja. Men till slut har vi utsett en kille och vi ber att få upp honom, Lasse Lappalainen. Och Stefan, du kan väl läsa vår motivering?
Motiveringen lyder: en drivande eldsjäl som genom sitt engagemang utvecklar och stöttar barn och ungdomar inom friidrott. Han lyckas med sitt engagemang att få alla, oavsett bakgrund och eventuella funktionsnedsättningar, att känna sig välkomna i träningsgruppen och växa som individer. Grattis, Lars Lappalainen.
En stor applåd till Lasse. Några av mina kollegor i styrelsen kommer finnas här runt och delar ut lite flyers om ni vill vara med och bidra till stiftelsens fortlevnad. Tusen tack för oss.
Ja, så där lät det när ni stod på scenen där. Hur var det, är du van, Stefan Bodén, att stå på scen?
Ja, men jag är ju lärare, så att jag står ju framför folk och pratar.
Ja,
det är mitt jobb.
Det är ditt jobb. Vad är du lärare i?
Jag är kocklärare och speciallärare, så att jag jobbar på det anpassade gymnasiet och arbetar med ungdomar som har då intellektuell funktionsnedsättning och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Det borde du ha ett eget program om. Det låter jätteintressant.
Ja, det är jättespännande.
Vilken kommun jobbar du i?
I Haninge, jag jobbar på Riksäpplet.
Aha, ja. Men du bor i?
Tyresö, Rotvik.
I Rotvik, ja, men vad bra då. Men för det är ju också väldigt intressant, alla de här engagemangen folk har. Mm. Kanske också för att man har fått det hemma. Att man bryr sig väldigt mycket om andra människor.
Mm. Oh ja.
Ja. Ja. Lasse Lappalainen, berätta lite mer varför ni valde just honom, även om vi fick höra motiveringen där, för det kom ju in väldigt många bra förslag.
Ja, vi fick in 15 förslag, tror jag.
Ja, och då finns det ännu mer eldsjälar här i Tyresö, ska man veta.
Ja, ja. Precis. Så att, ja, vi hoppas att det ska växa ännu mer. Ja. Och nu är det ju första gången, och vi nya också, så när man då får in alla de 15 förslagen och bara sätta sig och läsa alla motiveringar och alla personer och alla föreningar. Och vi hade stora diskussioner, det var inte ett lätt beslut, utan när vi hade suttit runt på ett av styrelsemötena så satt vi där, oj, men hur ska vi göra det här? Ja, nej, men alla får gå hem och så får vi läsa på vår kammare och så får vi ta fram 3 kandidater som vi sen går vidare med. Och sen så träffades vi nästa gång, och då hade vi 5 i styrelsen tagit fram 3 kandidater var. Och då hade det, just det, sållats bort. Ja. Och sen så blev det diskussioner för och emot, och så ringde vi upp och intervjuade några och pratade.
Ja, vad roligt, vad kul. Ja.
Hade lite, att vi då, den som nominerar,
fick lite mer kött på benen.
Ja, hade lite följdfrågor.
Ja, för alla kanske inte är så duktiga att skriva heller.
Nej, precis. Nej,
för det här är människor som jobbar kanske.
Som jobbar med andra saker än att formulera sitt text.
Ja, ja, man får ta med A. Man får använda en sån här A-generator. Jag brukar göra det nu när man ska skriva såna här dum grejer. Hjälp mig att skriva en ansökan om blabb. Då får man jättebra såna här stora formuleringar. Ja, men vad roligt. Och vad tyckte då Lasse, som då tillhör Tyresö friidrottsklubb? För det är ju lite grann av fortsättningen på Hanviken, va? Tyresö friidrottsklubb. Var det inte så, nu kan inte jag historien rätt, men från början så var det ju så att det var liksom en stor klubb där alla idrotter fick vara med. Men sen hade kommunen, tror jag att det var då, bestämt sig för att man kunde få en administratör, om man hade en förening som var en sån här verksamhet med så här mycket ungdomar. Och då delade föreningarna upp sig. Så det blev fotboll, ishockey, konståkning, friidrott, därför att då fick man ju 4 eller 5. För att det var ju liksom, man anpassade sig till kommunens sätt att dela ut, tror jag, pengar. Och
för
vad man
föreningsbidrag.
Föreningsbidrag, det var länge sedan. Och sen blev det ju väldigt mycket bättre kanske också när man specialiserade sig. För det blev väl Tyresö friidrottsklubb av den friidrottsverksamhet som fanns på Hanviken, va?
Jag passar på den.
Ja,
jag vet inte säkert.
Jag tror det enda stället att det finns friidrotts... möjligheten, det är väl i Trollbäcken där det finns slägga och allt möjligt och springa runt. Det finns väl ingen löparbana någon annanstans?
Nej, inte i Tyresö. Nej. Men så de kan ju hålla till i Gubbängen till
exempel. Ja, jag menar bara det, att det som kanske Affe startade där gick vidare, tänkte jag.
Det kan vara så.
Ja, men vi spekulerar. Snillen spekulerar heter det programmet nu.
Ja, precis.
Jaha, vad tyckte Lasse själv om att få det här då?
Jag har varit ju jätteglad, och föreningen och vad jag har förstått så vid covid, vid pandemin där, så tappade de jättemycket fart och jättemycket aktivitet.
Ja, det gjorde jättemånga föreningar.
Ja, så att det här bidraget på 25 000 kronor, det betyder ju att de får en ny start och kan börja om igen och bygga upp verksamheten.
Det var ju en bra grej. Men visste han om det, eller kom det som en överraskning då? Eller hade ni bara sagt till honom att komma dit? Till scenen? Visste han att han skulle få det?
Ja, jo, men... när vi väl hade satt ner foten och bestämt oss för en kandidat, då måste vi kontakta både den som har nominerat och den nominerade. Och kolla, kommer du att vara på Tyresöfestivalen den dagen?
Ja. För att det vet du om att det fanns någonting som heter Tyresö kultur- och idrottsgala förut, innan covid?
Nej.
Det var kommunen som hette det. Det var väl egentligen kulturnämnden på sig. Då hade de dragit ihop årets eldsjäl, massa olika saker. Årets idrottsförening, årets ungdomsverksamhet. Och så fick man nominera. Och de hade en sån här, jag har nämligen blivit nominerad 2 gånger.
Okay.
Men då hade de sån här grej att man blev bjuden dit för man var nominerad. Och så visste man att det var 3, ungefär som man gör på sån här, de nominerade är, så får man höra, så går det upp en, liksom en bild och varför.
Mm.
Och den som får det är, och sitter här då, först sitter man där och hoppas att man, först är man nervös för att man tänker, vad ska jag säga om jag får det?
Ja, just det.
Så man tänker, nej men ta inte mig, det är så jobbigt att gå upp här, vad ska jag säga? Sen när det då inte blir den, för det var jag med om, ja, första gången, då blev jag ju besviken.
Eller hur?
Så att det där att liksom säga tre personer och vara två och trea, det är en sak om alla står på prispallen. Men, så att det var snällt av er att ni inte stod där och liksom valde bland tre, och det blev du.
Ja, det, nej, det, nej vi gör som Nobelpriset. Vi,
ja, ja.
Kunde göra en vinnare.
Ja, och det var väl det som Affe kunde, va? Att han såg till att alla fick känna sig bra.
Ja,
ja.
Det var fan, ja. Och jag menar, jag som har bott ihop med honom då, från att jag var 14,
ja,
till att jag flyttade hemifrån. Så ja, han var en fantastiskt bra fadersgestalt.
Och lyfta folk.
Ja, lyfta folk. Ja. Och,
för han fick inga barn själva, biologiska barn.
Nej.
Det blev ni som blev hans barn.
Ja.
Och ni hade, jag vet att när jag lyssnade lite grann på det här programmet, när din mor blev intervjuad 2004, då hade hon fått barnbarns barn.
Ja, just det.
Och då hade hon gått igenom en depression och tyckte att hon sa farmors mor, eller kommit ihåg, hon sa att det gammelfarmor, det var ingenting hon hade tänkt sig att bli.
Nej, hon har med det också.
Ja.
Ja.
Vem var det som fick?
Oh,
var det?
Ja, lång historia kort.
Ja.
Så att säga, mamma blev mamma när hon var 17 på det 18:e, och det var 1956.
Ja.
Och det var en annan värld då, så att den pojken blev bortadopterad på sjukhuset.
Oj. Ja.
Och mamma åkte ner till, var det Belgien och Schweiz, och jobbade några år för att, så att säga, växa upp och glömma bort. Och
ja, det var skandaler på den tiden.
Det var en liten skandal,
ja, jag vet.
Så att Lasse, som han heter, han blev bortadopterad på.
Och ni har kontakt med honom?
Ja, det är lite roligt. Jag pluggade i Schweiz på 90-talet, mellan 89 och 91. Och så fick jag ett brev ifrån mamma. Hej, jag har någonting att berätta. Du har en till storebror. Okej. Okay. Så när man då är 20, vad var jag då? Ja. 25-26 år gammal, och så fick jag en storebror helt plötsligt. Och då måste man börja fundera sig, men varför har man inte fått veta det här? Eller vad?
Ja.
Då bestämde jag mig för, nej, men jag kan ju inte klandra min mamma för någonting hon gjorde 14 år eller 12 år innan jag föddes.
Nej. Det var en annan tid. Ja, alltså, man kallar ju barn för horungar när man inte var gift.
Ja, precis.
Ja, så att jag är också en sån som är född utanför äktenskapet. Mm. Jag fick också en halvbror när jag var 10 år, som var storebror. Så att det var ju också sånt där som, det var någonting man hemlighöll om man hade liksom skilt sig eller inte fått barn utanför äktenskap och sånt. Det var ingenting man skröt med. Idag tycker jag att vi lever ett bättre samhälle. Man är glad. Det är ingen som frågar, är du gift?
Nej, precis.
När man får barn.
När familjekonstellationerna är
lite mer mänskliga.
Mänskliga, och de är naturliga.
Ja, precis. Ja, ja, fantastiskt.
Sådär. Och Lasse har ju då...
Det var han som hade fått barn, barnbarn själv.
Ja, precis.
Ja, vad roligt.
Oh.
Ja. Har du själv barn?
Nej.
Du har inga barn?
Nej. Det här kanske låter jättekonstigt, ja. Men någonstans så är jag nog ganska misantropisk egentligen. Jag jobbar ju med det jag gör för att jag hjälper individer att växa. Ja. Det är därför man blir lärare och speciallärare. Men när jag tittar på mänskligheten och hur vi behandlar vår planet och och vad vi gör med den, så då kan jag bli mycket bitter och ledsen och många mörka tankar.
Jag vet. Jag har varit politiskt aktiv i nästan hela mitt liv i och med att jag har levt en sån familj. Jag kallar mig numera för politiskt deprimerad.
Ja,
för att jag ser inte ljuspunkterna just nu faktiskt, tyvärr. Mm. Men då ska jag säga så här, det som händer på Tyresöfestivalen, ibland kan man ju tycka när man sitter och läser på sitt nyhetsflöde, och det har jag sagt flera gånger i många andra program också, att då, jag slutar att titta på nyheterna på kvällarna, för då blir jag så ledsen och får in så mycket bilder i mitt huvud, jag sover dåligt, för då oroar jag mig för massa saker som jag egentligen inte ska oroa mig för, men det verkar inte min hjärna fatta att jag kan inte göra någonting åt läget i Gaza eller Ukraina eller någonting sånt, så då kör min hjärna av sig själv på natten. Så jag bestämt, titta inte på sånt på kvällarna. Utan jag tittar på sånt på morgnarna istället. Då varje morgon när man startar med krig, eländes, elände. Så får man en ganska mörk bild. Och den är inte bra att ha. Men när Tyresöfestivalen blir. Och det är 100 föreningar där. Som allihopa kämpar, ja, det spelar ingen om det är judo eller om det är PRO eller om det är frimärksklubben eller scouterna. Då känner man vilken kraft, positiv kraft det finns på alla dessa människor som jobbar ideellt och vill någonting så bra. Så att, då brukar jag hamna i lyckorus ett tag efter festivalen för jag tänker att det är så bra. Och då är det väldigt bra att ni även delar ut ett sånt här pris.
Ja.
För det är också en väldigt positiv grej att man uppskattar de eldsjälar som finns.
Och ger dem möjligheten att orka ett varv till.
Ja, precis det. Det är syftet. Och då tänker jag så här att egentligen ska vi vara lite fler den här gången i studion. Matt skulle också kommit hit. Men jag tänker nästa gång, för ni kommer vi ju dra igång igen i vår va? Och börja nominera, att man ska nominera.
Jaha, nu har vi lite lugnt fram till början på nästa år.
Ja.
Då kommer vi gå ut och söka sponsorer och bidragsgivare. Och målet är att vi ska kunna dela ut 25 000 kronor en gång till. Och enkel matematik, får vi 50 personer som skänker en 500-ring så då är vi hemma. Och får vi då därutöver några som kan skänka en 10, 20, 30 kronor så...
Det är inte fel heller när 5000 pers gör det.
Nej, precis. Ja, då blir det ett jättestort stipendium. Eller att vi kan...
Kanske låta fler få.
Ja, precis. Ja. För det var ju jättemånga. Alltså, det var svårt att välja.
Jag vet.
Och det var verkligen begärtansvärda. Och det var många människor som gör otroliga insatser.
Det är det man förstår. Ja. Det är det som är så häftigt.
Utöver det, utan att nämna några namn, men... Personen är tränare i en sport, men därutöver så fixar han läxläsning och ser till att jag kommer upp på morgonen och ringer och väcker mig och ser till att jag kommer till skolan och hjälper med läxläsning. Och,
ja, exakt sådana grejer.
Och då har man ju verkligen tagit sitt så att säga, ja, jag är tränare i den och den sporten, i den och den klubben, men...
Jag bryr mig om andras ungar också.
Jag bryr mig om andras ungar också. Mm, och det är så mycket mer.
Ja. Och då får ni komma hit och berätta lite mer om läget. Och sen så hoppas vi att ni hittar någon bra person att dela ut det nästa
Tyresöfestival. Det finns många bra personer
fantastiskt. Ja, vi brukar ta hit dem här. Så att du kan lyssna på Tyresöradion och få höra vilka bra människor som kommer hit och berättar om sin verksamhet.
Absolut.
Tack så mycket.
Tack.
Stefan. Mm. Bodén.
Tack.
Och du får hälsa din bror Christer Bodén också. Mm. Och sen var det någon också styr som heter Josef, va?
Josef, ja. Och Josef är ett av alla de ensamkommande barnen som vad ska man säga, det är väl syskon, han har verkligen blivit som en lillebror.
Det är fantastiskt också. Och sen Mats Dahlström som ordförande. Du får hälsa dem allihopa och önska att de kommer hit nästa gång när ni är på gång igen så att vi kan göra reklam för den här verksamheten som är alltså Insamlingsstiftelsen Affe och Berit Glesings minne. Och vi lägger ut en länk på hemsidan så att man kan läsa om det här och se hur man betalar in framförallt, eller hur?
Ja, tack.
Ja, bra.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har haft det här trevliga samtalet heter Ann Sandin Lindgren.